Hej allihopa och välkomna till er Journal Club i Etern, internisten podcast, en podcast i samarbete med Svensk Internmedicinsk Förening. Jag heter som vanligt Joe Aked, ST-läkare nere i Karlskrona, och med mig idag har jag Johan Herlin Ejerhed som gästexpert som kommer få presentera sig själv alldeles strax, och Fredrik Wennerström som är ST-läkare i akutsjukvård i Lund. Och det var ett tag sedan vi hörde sist, och det beror helt enkelt på att det så här i början av året var svårt att få till något avsnitt. Men vi planerar redan för nästa avsnitt om arytmier som förhoppningsvis kommer mot slutet av mars, början av april. Vi släpper de här så snabbt vi kan helt enkelt, så hörs vi när vi hörs. Är det så att ni har någon feedback, förslag på gästexperter eller teman eller någonting annat, så hör gärna av er antingen på Young Internists sociala medierkanaler eller internistenpodcast@gmail.com. Without further ado så går vi väl vidare och släpper in Johan Herlin Ejerhed i samtalet och börjar gå igenom våra artiklar. Som vanligt en gammal artikel, en ny artikel och en lite udda artikel som ju är devisen för Internisten podcast. Varsågoda! Då så, och nu har vi också släppt in Johan Herlin Ejerhed i podden. Välkommen Johan.
Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket.
Och skulle du kunna presentera dig lite grann för lyssnarna?
Ja, vem är jag? Internmedicinare i botten, i själ och hjärta får man väl ändå säga, som har gjorde min ST och min början på under min specialisttid på Danderyds sjukhus. Så 10 år har jag varit där, minus lite föräldraledighet. Och fokus har varit just den sköra patienten faktiskt. När vi började med, då pratade man mest om den multisjuka patienten, för det var så det hette 2012 där, när vi skulle starta upp en avdelning för multisjuka. Men vi insåg ju snabbt att det var ingen som ville blev kallad för multisjuk, och det var ingen som ville jobba med multisjuka, så att då fick vi hitta någonting annat, så då kallade vi det för allmän internmedicin istället. Men då startade vi upp en sån avdelning i alla fall för just allmän internmedicin, som skulle ta hand om det här som på andra avdelningar kallas för slasket, det här som patienterna som fyller upp platserna som ingen vill ha. Men det blir väldigt roligt om man samlar slasket på en och samma avdelning, för då blir det ju liksom, det finns ju inte en patient som har samma sjukdom, utan det är hela tiden nytt. Det är väldigt roligt och stimulerande faktiskt. Och när man fick in en 10 eller stroke, det var så tråkigt så klockorna stannade. Då fick man liksom skicka ut så fort som möjligt, utan man ville ha de här lite knepiga och lite kluriga patienterna. Ja. Men sen insåg vi att många dog ju också. Och så var det några sjuksköterskor som gick specialistutbildning i palliativmedicin, så då startade upp en akut palliativ avdelning också till alla palliativmedicinernas stora förskräckelse, för de trodde vi skulle konkurrera ut dem. Men det vi ville, det var ju snarare att erbjuda en avdelning till alla de som faktiskt avlider på sjukhus. Så att istället för den här eviga hetsen och som man står på akuten och känner liksom, vad kan jag få in ett enkelrum? Ja, men de hade ett på gyn liksom. Men istället ska man kunna erbjuda en avdelning där vi alltid har enkelrum med specialistutbildade sjuksköterskor i palliativmedicin, som man bara kan åka upp till. Precis som det finns ett stroke spår, sepsis spår, så ska det finnas också ett akut palliativ spår som vi bara kan lägga in på. Det borde alla sjukhus ha, kan jag tycka.
Verkligen.
Ja, jag kände jag direkt där att komma på 10 gånger sista månaderna som man hade velat.
Ja, men precis, och det är det som är så, ja, men precis. Och det är ju så här, alltså det här med arbetsmiljö och patientsäkerhet, det går ju i hand hela tiden liksom. Mm. Det blir ju både bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet om man får till de här. Mm. Just det, och sen har jag gjort andra saker, men det är inte där jag är nu, kommer jag på. Det är inte där jag är nu. Jag tog en liten avstickare till Stockholms stad och läkarstrateg som första läkare i kommunerna. Efter hela den här covid-vågen så sa man kanske behöver läkare i kommunerna. Så var jag där ett år och så kom vi fram till att nej, det behöver man inte alls. De behövs någon annanstans. Så eftersom kommunen inte ansvarar för läkarinsatser, så kan jag inte göra så mycket på läkarsidan, utan jag tror snarare man behöver en äldrevårdsöverläkare i varje region. Precis som man har barnhälsovårdsöverläkare som liksom styr upp barnavårdscentraler och bevakar det, så behövs det också en äldrevårdsöverläkare som kan styra upp vårdcentraler i hur de hanterar den basala hemsjukvården och insatser på SÄB och sådana där saker. Men just i Stockholm nu då, så hamnar jag på, vi har ju allt i Stockholm i vårdval nästan, och även läkarinsatser på Säbo. Så här har vi en annan typ av vårdform kan man säga, där det är en läkarorganisation som ansvarar för läkarinsatser på, eller flera olika läkarorganisationer som ansvarar för läkarinsatser på Säbo. Och då är det de läkarna som är antingen geriatriker, några internmedicinare och många allmänmedicinare som då ansvarar för läkarinsatserna på just Säbo. Så de åker bara runt på Säbo och tar hand om dem. Och de är jag chefer nu. Det är 30 stycken läkare och vi har ungefär knappt 8000 patienter, både permanentboende och korttidsboende.
Mm.
Ja, faktiskt.
Så då har du en del sköra patienter under dig och dina kollegor, kan man tänka sig.
Japp.
Och det är det vi ska prata om idag, bland annat.
Mm, precis, det är precis det vi ska prata om idag. Den sköra eller multisjuka, eller vilket ordval vi nu landar i slutet av.
Och då kommer det bli kul, för jag har ju vikt nästan mitt liv åt här just nu. Så att nu, det här blir kul alltså.
Ja, absolut.
Men då så, och vi kommer som vanligt att prata om en gammal artikel, de här definitionerna slirar vi alltid lite grann på, men en lite äldre artikel, en ny artikel och en lite udda artikel. Och vi börjar väl med den gamla, och då är det du, Fredrik, som ska börja.
Ja, och den är... inte jättegammal, men den är väl snart 20 år gammal i alla fall. En artikel som handlar just om skörhet, om de sköra äldre. Och hur man ska kunna klassificera dem då. För alla kan ju visualisera en skör person framför sig. Samtidigt som man ibland kan bli väldigt överraskad av när man vet att man ska träffa en gammal person. Så märker man, oj, den klarar ju jättemycket själv. Så ålder enbart är ju ingen bra indikator för hur väl man klarar sig. Men WHO har gjort en definition 2015 där de pratar om frailty, är det engelska ordet som man använder då. WHO skriver att skörhet är en progredierande åldersrelaterad försämring av olika kroppsfunktioner som resulterar i minskade reserver och som leder till stor sårbarhet vid olika påfrestningar och därmed ökar risken för olika typer av negativa hälsoutfall.
Det låter verkligen som en WHO-definition.
Ja, det låter liksom... Jag funderar på det här ordet progredierande. Borde det verkligen vara det? Alltså det? Jag tänker mig åtminstone att skörhet... Vi pratade lite om det innan vi började spela in. Att man kan ju... Skörhet kan ju komma och gå lite grann. Även om det kanske alltid... Man blir ju alltid äldre i alla fall. Det är ju åtminstone en progredierande del. Men ja, jag tänker att man kanske... Det är inte alltid så att man... Bara för att man är skör nu så måste man inte vara det om ett år, eller vad säger du, Johan?
Nej, precis. Man kan ju faktiskt åtgärda skörhet också genom träning och såna där saker. Men det finns en fin grej där med att man säger att det är lite progredierande och att det ska höra till åldern egentligen. Och det handlar ju om, alltså nu är det WHO, nu är det systemperspektiv och såna här saker. Men tittar man på till exempel Finland som har en äldreomsorgslag eller äldrelag, så pratar man just om, alltså bara för att du är 75 så ska du inte få insatser från samhället, utan man måste ju fundera på vad är det som gör att du behöver extra stöd. Och då är det just det här att du har liksom tacklat av på något sätt gammal, och då är det här skörhetsbegreppet, och då försöker man just koppla det till att liksom att du på grund av sjukdomar eller skador som har uppkommit, tilltaget eller förvärrats i och med hög ålder, eller på grund av degeneration i anslutning till hög ålder, står det i deras lag liksom. Så att man lyfter in det här begreppet i lagen för att kunna förstå hur äldreomsorgens insatser ska riktas egentligen, tror jag lite grann.
Okej. Ja, när jag har läst på lite om det här så tycker jag mig hitta den första förekomsten som jag hittar i Sverige är en SBU-utredning från 2013. Det kanske förekommit innan, men du pratade om att 2012 så höll ni på Danderyd fortfarande på med multisjuka. Men sen bytte man det. Så det kanske var ju den för ungefär 10 år sedan som man började prata om skörhet mer än multisjuka. Man kan väl vara multisjuk och skör samtidigt givetvis. Det är väl en del av det.
Ja, men precis. Vi startade faktiskt en sån här SK-kurs som just, det var runt 2012-13 där, som då hette, eller 2014 till och med kanske, men då var det just akut omhändertagande om den multisjuka patienten. Och så skulle vi aldrig benämnt patienten idag, utan då hade vi sett akut omhändertagande sköra patienten skulle vi sagt. Men då var det multisjuka som gällde.
Men i alla fall, långt innan dess, redan på början på 90-talet, så började en kanadensisk forskare och läkare undersöka skörhet. Och det är honom jag ska prata om, hans artikel. Han heter Kenneth Rockwood. Verkar vara lite grann av en världsstjärna inom frailty, skörhet. I alla fall så startade de en studie som hette Canadian Study of Health and Aging. Nummer 1, 1991, där man då tog en stor population på mer än 10 000 personer som var 65 år eller äldre. Från de undersökningarna man gjorde av dessa mer än 10 000 personer, så utvecklade man ett index som man kallade för Canadian Study of Health and Aging Frailty Index, som är en 70-punktslista på sådant som man då ansåg kunde indikera skörhet. Och det är ju alltid mellan magproblem och problem att gå på toaletten, sömnförändringar, jag läste innantill här bara, man faller, huvudvärk, ja det är verkligen högt och lågt, lungproblem, så det är inte, den är inte så lättsmält, kan man säga.
Det är lite som att man började liksom inventera problemen, folk
är lite så
det, över 65 på något sätt. Bara den precis.
Om du är över 65 och har problem med vilotremor, då kan du vara skör. I alla fall, sen så kunde man då matematiskt räkna ut ett index för varje patient. Men jag förstod det, så kunde man testa, säg 20 punkter på en patient. Och om han eller hon hade problem med 10 av dem, så fick de 10 delat på 20, en 0,5 i frailty-index. Men hur man valde ut vilka man testade och varför man valde just dem, det vet inte jag. Vet du det ju? Är det här något du har använt, Johan? Det är ju gammalt det.
Nej, det här var före min tid. Det var
ja, precis. Nej, men det är inte det vi ska prata om. Men den förekommer ju i alla fall i den här första delen av studien. I alla fall. Man kunde ju i alla fall inte rimligtvis testa alla 70. I alla fall inte på en akutmottagning. Eller på en, man behöver mycket tid om man ska gå igenom 70 punkter per varje patient. I alla fall, när den här studien var slutet på denna studie, så skapade man en betydligt mer lättsmält skala, en 1-7 punkter, som man döpte till Clinical Frailty Scale, CFS. Och det är den som finns i grunden som man använder än idag på många ställen. Och den var då 7 punkter då. Den första punkten, den började på very fit, att man tränade regelbundet, man var mer vältränad än snittet i sin åldersgrupp. Hela vägen ner till nummer 7, som var allvarligt skör, helt absolut, alltså helt hållet beroende av hjälp för sina aktiviteter i det dagliga livet, eller terminalt sjuk. Den här har sen utökats till 9 nivåer, och om jag förstår det rätt så är det nummer 7 där som har utökats, så det blivit 7, 8, 9.
Ja, den klumpar ihop lite väl många olika typer av patienter.
Så 9 nu, då är man terminalt sjuk, men man behöver ju inte för den delen vara väldigt, väldigt skör. Eller
ja, men precis. Den där är ju en klurig grej. Tittar man, om ni som har sett den här skalan brukar kunna se att det är en patient som börjar med att springa, alltså att det brukar vara kopplat bilder till, den börjar med att springa och sen så ligger den på slut, och sen på 9 då sitter den plötsligt upp på stol och undrar, hur kommer det här sig? Men 9 är ju till för de patienter där man tror att patienten kommer att avlida inom 6 månader, men är inte skör för övrigt.
Nej.
Och det kan ju vara cancerpatienter till exempel. Så mina patienter på Säbo, jag har ju inga 9 i princip. För att flytta in på Säbo är du ju skör, och då ligger du på 7-8 snarare, 6-8. Men då kommer aldrig till 9 eftersom du har en skörhet också. Så att det är till för alla cancerpatienter, och det, bakgrunden till det är väl lite grann att i USA finns det ju mer regler kring att man ska komma in på hospice när man har 6 månader kvar i livet och sådana där saker, så att det är kopplat till hälso- och sjukvårdsadministrationen i USA, kan jag tänka mig.
Och redan i artikeln som Kenneth skriver, så beskriver de ju att man troligtvis kommer behöva splittra 7 i flera punkter. Så redan där så beskriver de att det kan vara värt att inte klumpa ihop alla på slutet. Så de var ändå framåtseende. I alla fall, nu ska vi se, 91 började det första. 96 då, 5 år senare, så började man med del 2. Och då tog man ungefär 22, lite drygt 22%, så 2305 personer av de ursprungliga 10 000 och testade dem igen och gjorde en massa tester. Bland annat så klassificerade man dem då i den här Clinical Frailty Scale 1-7. Och sen 2001, så 5 år senare då, så gick man över till del 3 där man ville validera den här skalan på alla som hade överlevt 5 år efter den andra delen av studien. Och man gjorde nya intervjuer och tester och satte ett nytt clinical frailty score på varje deltagare. Och man jämförde den här CFS med andra verktyg, som till exempel det gamla frailty index då, med de här 70 punkterna, och man använde mycket kognitiva tester som MMSE som vi använder i Sverige en del. Och man kunde notera att personer med en hög siffra på clinical frailty score ofta var äldre, oftare kvinnligt kön, kognitivt nedsatt förmåga, inkontinenta, de hade en påverkad mobilitet och ofta flera komorbiditeter. De hade också en högre nivå, en högre poäng på den här gamla frailty index, vilket tog som ett gott tecken på validiteten i den här nya skalan. Så noterade man att sannolikheten, man tittade på sannolikheten för överlevnad och sannolikheten att man kunde undvika att hamna på ett SÄBO eller en institutionalized care inom 70 månader. Och noterade en tydlig korrelation mellan en låg nivå på clinical frailty scale, ökade sannolikheten att man överlevde 70 månader. Eller, och att man inte hamnade på ett ålderdomshem eller institution. Medan en hög nivå ökade risken ganska markant. Så att, var du nivå 1, 2 eller 3, alltså ganska så lite, inte skör eller väldigt lite skör, då överlevde man i 80% av fallen i 70 månader. Medan var man nivå 6, 7 då överlevde man inte mer än 40%. Och precis samma typ av kurvor med sannolikheten att slippa hamna på en institution. Jag har tittat lite grann på, använder ni CFS på era arbetsplatser? Är det något som...
Jag upplever att vi var väldigt bra på det under covid och i vårdnivådiskussionerna kring covid. Sen tycker jag att man hos oss har släppt det lite grann och inte pratar lika mycket om skörhet hos oss.
Jag vet att i Kalmar så håller man på och försöker införa det lite mer, och att ambulansen här i Stockholm är lite mer intresserad av att dra igång sådana här projekt. Och vi har haft det i våra inskrivningsmallar eller intagningsmallar på SÄBO. Det kan vara rimligt att ha det som en pusselbit, kan jag tycka. Men jag är väldigt mot att det ska bli tvingande, för det blir bättre att man gör det när man behöver det.
Och så frågan är väl vad är syftet med att använda det? Man kan ju använda det för att en 90-årig trea kanske bör få IVA-vård. Nu hittar jag bara på något här. Medan en 70-årig sexa inte bör få det. Så det kan ju vara sådana val man behöver.
Absolut. Jag kan ju tycka att det är en settings där man verkligen borde använda det är faktiskt akutrummen. Man är så otroligt inne på det här A, B, C, D, E, att liksom titta utifrån det. Men min devis eller min käpphäst är att man ska ha S, A, B, C, D. Att man ska tänka till kring skörheten innan den här personen trillar in. Och då ska vi komma ihåg att skörhet är validerat för det äldre. Det är det handlar om. Så behöver inte liksom, de här 35-åringarna som trillar in i intoxer, de behöver inte hålla på med S-et på. Liksom, utan är de här äldre som kommer in där man ändå hinner skumma igenom journalen lite grann. Att skaffa sig en bild över vilken skörhet är det som gäller här. Mm. För det är jättesvårt att bedöma ABCD om man inte förstår vad det är för patient. Mm. Och ska man säga, jag brukar säga det när jag handleder eller AT-läkare och sådana som är på akutrummet, att man när de kommer tillbaka och ska presentera patienten, så kan man alltid fråga, men du, vad var det för bil som rullade in? Liksom, var det en Tesla eller var det en Opel Golf från 95 liksom. Det har jättestor betydelse för hur vi ska handlägga och vilka möjligheter det finns.
Mm. Men visst är det ju så att man, skörheten ska man ju ta reda på hur det var. Inte hur det är just nu när de ligger på akutrummet, utan det behöver man ju veta hur det var för kanske 2 veckor sedan. Innan den här händelsen, vad det nu är som har hänt.
Ja, men precis. Precis. Och exakt 2 veckor sedan kommer du inte kunna se i journalen, men du kan ju kunna se hur verkar det var på senaste utskrivningen. Eller,
precis.
Eller var kommer den ifrån? Ja. Mm. Och vad har den skrivits in på ett SÄBO? Då är ju faktiskt rimligt att man har skrivit en frailty score. För har jag då skrivit att men den här är faktiskt, även fast den bor på SÄBO, så är det bara en 6a. Det är inte en 8. Och det är också en viktig information att veta. Att vi inte bara tänker SÄBO-patient, det går inte någonting åt. Liksom. Nej, men här var det en 5a som lyckats släppa förbi biståndsbedömarna och bor på SÄBO i alla fall. Liksom. Och den kan vi göra jättemycket med. Den kanske till och med ska till IVA.
Mm. Ja, precis.
Den är jättedålig. Mm. Så, och då har vi det här, det dubbla liksom. Dels att den kan både inkludera patienter till att bli liksom att det här är en dålig patient, men den kan också exkludera för att men den här är faktiskt inte så dålig.
Nej.
Apropå det här exemplet från Södertälje och covid, liksom, en 80-åring som vägrade sig IVA fast han cyklade Vättern runt varenda år liksom. Mm. Han ska ju absolut IVA vård för han är en etta.
På akuten i Lund så används inte uttalat just den här skalan, utan men vi använder det i patientligan, har vi något som vi kallar för sköra äldre. Man kan få en liten markering att man är sköra äldre. Det, när jag frågade runt hon som är ansvarig, hur bestäms den, då är det liksom, man går lite grann på känsla. Den som triagerar, det finns frågor och så, men man använder mer en, känns det här som en gammal skör människa, då sätter man markeringen skör äldre, och då innebär det att han eller hon får en riktig säng istället för en brits, och de får rehabteam kopplat till sig, de får tätare omvårdnad av undersköterskor och sköterskor och hjälp med mat och toaletter och sådär på ett annat sätt. Sen när jag frågade mina kollegor i någon chatt hur de såg på det, så var det ju, alla har sin bild, det är inte jätte... Men folk sa, men det är klart att man ska snabbare tid till läkare och sånt. Men det finns nog inget uttalat mål med det. Men det kan man ju tänka sig, att måste du välja bland 2 personer, en som är skör äldre och en som är inte skör, så kan man ju kanske hellre ta den här sköra först.
Just det. Det fanns ju något som heter geriatrisk riskprofil också. Kommer ni ihåg det? Eller har ni väl stött på det?
Mm. Nej.
Mm.
Det var också någon enkel, har man 5 eller fler läkemedel, har hjälp av någon, trillat någon gång, haft flera kontakter med vården, lite kognitiv svikt, då kunde man få över 3 poäng, och då var man en geriatrisk riskpatient, och då blir man snabbare omhändertagen på akuten enligt riktlinjer, men inte i praktiken, tror jag det var. Det mynnade ut att alla som var lite sköra, de fick en riktig säng att sova i, för alla skulle ändå vara där i 4 timmar.
Och det kan man ju säga är bra, för att då, även om man har sett att ju längre tid man är på akuten, desto mer ökar mortaliteten, så det är inte för att man är på akuten, det är inte just akutens lokaler som är livsfarliga. Det är kanske just för att man inte har en säng och inte får den här omvårdnaden som man får på avdelningen, vilket man faktiskt kan få på en akutmottagning om det uppmärksammas att man är skör äldre.
Ja, men precis, och jag tror väl det är det som är den stora, oavsett vilken skala man använder, att det på något sätt är ett ord, att det är ett sätt att framföra att liksom den här patienten är skör, och inte bara mellan tummen och pekfinger, utan men här kan du få en siffra på det. Precis. Det är ungefär som att försöka skatta smärta utan att använda VAS-skalan är ju jättesvårt. Men patienten har liksom, alltså ganska ont, men fast mycket ont. Jag tycker du behöver komma, alltså mycket lättare att säga, patienten var så här 8, du måste komma nu. Patienten är så här skör, den behöver en säng. Alltså vi får ett språk att prata om problemet.
Precis.
Ja. Jag vet inte om det används så, men det känns ju som det kan vara ett bra sätt att, när man identifierar folk som är sårbara och inte har så mycket reserver, att förebygga konfusion och delirium och så också. Då kanske man väljer någon annan plats på sjukhuset än där det piper allra mest i korridoren. Och kan man ju kanske tänka sig att det är en bra flagga på det sättet också.
Ja, rapportera enligt SABCD. Mm.
Just
jag vet att på vissa ställen, jag tror det är uppe i Karlstad, så använder IVA-doktorerna det mer och mer. För att det är en bra bra diskussionsunderlag när man funderar på om patienten ska gagnas av en högre vårdnivå eller inte, så kan man faktiskt fundera på just det här S-et i ABCD-et.
Upplever du, Johan, någon gång att liksom skörhetsbegreppet används fel, eller är det något man liksom ska akta sig för med skörhetsbegreppet?
Det kan det säkert göra. Det använder säkert fel under covid. Säkert. Eller det är som alltid, om man använder det som en lag och säger liksom, men alla sjuor dör. Nej, men så är det inte, som du sa här förut, Fredrik, liksom, att det är ju inte många kan leva 5 år också. Det är inte en glidande skala, liksom. Det får man komma ihåg. Och sen 5, 6, 7, alltså det är en siffra bara, det blir alldeles utmärkt. Det behöver inte vara exakt rätt, liksom. Kanske i någon studiesituation någon gång, liksom. Men i den kliniska situationen så är det intressant att skilja på, är det en 8 eller en 5, om det är en 6 eller 7, det spelar ingen roll.
Nej.
Men så inte glömma bort helheten, så.
Nej, precis.
Ja, jag sa aldrig vad den här studien hette, men jag ska säga det nu. Den heter A Global Clinical Measure of Fitness and Frailty in Elderly People av Kenneth Rockwood et al.
En snygg trestegsraket. Man börjar med att identifiera alla, samla in alla problem och sen få till en skala och sen testa den 5 år senare. Det har många år på det.
Precis.
Men vad som är fint med den skalan, det är ju att den är väldigt lättanvänd, och egentligen handlar den lite grann om, baseras mycket på hur klarar du dig själv? Klarar du dig själv eller behöver du hjälp med att betala räkningar, eller behöver du hjälp med den personliga hygien? Och är du så pass sjuk att du är mest sängliggad och inte, vi tror inte du kommer klara en liten infektion. Det är liksom baserat mycket på det här ADL-begreppet helt enkelt. Och det är ju väldigt enkelt.
Ja, det är väldigt mycket enkelt. Alltså det är ju, behöver inte ens prata med patienten kanske, utan det räcker med att, som du sa, läsa.
Precis, det är ju skönt också.
Ja, nej, men
mycket snabbare.
Eller bara prata med någon anhörig som följer med, så kan man snabbt bilda sin uppfattning. Nej, men mamma ligger, hon ligger alltid i sängen, så det
går
aldrig upp.
Nej, men det är jättebra. Ja. Och det ska man väl komma ihåg också, att den är ju då utvecklad för just de äldre. Tittar man på, om man pratar inom onkologin, så använder man ju kanske mer WHO Performance Status, WHOPS, som man alla inte alls kanske känner igen. Men den är ju mer inriktad, den utgår ju istället hur mycket vila behöver patienten per dag. Inte alls hur mycket hjälp den behöver, utan hur mycket kan den vara upp och gå helt och hållet, eller fullt, eller ligger den mest den vakna tiden eller sitter och sådana saker. Så, och det är ju en skala som är bra att använda om man är under 65 och cancersjuk, där man kanske, för då är man just, man är mer trött helt enkelt, men man kan fortfarande betala sina räkningar. Så att det är en annan typ av skala.
Ja, har vi någonting mer om clinical frailty scale och skörhet i stort?
Det kom ju faktiskt en uppdaterad skala igen här med 2020, där de justerade nummer 4 som förut var sårbar, till att den bytte namn till att man lever med mycket mild skörhet. Och sen hela begreppet, sen ändrade man om det. Förut så var man ju skör. Man var skör, eller man var mycket skör, eller man var allvarligt skör. Men att man ändrade om det till att bli lite mer personcentrerad. Så att nu lever man med allvarlig skörhet, eller lever med mild skörhet istället. Det är ju samma grej som det här. Är det en cool patient eller en patient med cool? Och nu kom det personcentrerade in även i den här skalan. Så nu lever man med skörhet. Man är inte sin skörhet.
Viktig skillnad.
Men då, tack Fredrik för presentationen av det gamla och Clinical Frailty Scale. Vi ska väl gå vidare till det nya.
Ja. Och det är jag. Eller hur? Och det nya då, nu blev jag osäker här, när var den från? Var den 2019?
Den var från 2019.
Hur var det? 2019. Det är ju väldigt nytt. Det är ju inte ens 5 år sedan. Och artikeln är Early Palliative Care Consultation in the Medical ICU, a Cluster Randomized Crossover Trial. Den publicerades i Critical Care Medicine 2019. av Jessica Ma och ett gäng andra doktorer. Och det handlar om att ha tidiga palliativa konsultationer på en IVA. Och det är, var ett sjukhus i Barnes Jewish Hospital i St. Louis. Och då blev jag genast inte faktiskt intresserad på vad ligger St. Louis. Men det liksom ligger vid Mississippifloden mitt i USA, lite grann till öster. 300 000 invånare. Och det här sjukhuset har 1250 vårdplatser och har 7500 akutbesök per år. Men de har också två medicinska IVA-enheter. Och nu får ni kanske hjälpa mig lite grann här. För två medicinska, det ena är på 16 patienter och den andra är på 18 patienter. Och då tänker väl när de pratar om medicinska IVA, då är det lite IMA-aktigt också borde det väl vara. Eller vad tror ni?
Jag tänker om det är ett rent medicinskt IVA låter ju kanske mer som det också innefattar IMA.
Ja.
Möjligen.
Mm. Ja, för det blir väldigt mycket IVA-platser annars, tänkte jag. Då blir det ju bara ännu mer relevant, kan man säga. Att det här kanske inte bara är palliativa konsultationer på IVA, utan på IMA också. Och det är en artikel, en samproduktion mellan den palliativa kliniken och den medicinkliniken, men också lung- och kritisk och critical care-kliniken. Och det de vill fråga sig är, vad händer om man kopplar in ett palliativt konsultteam, sjuksköterska eller läkare, tidigt i förloppet på högriskpatienter på två medicinska IVOR. Och varför vill man mäta det då? Jo, men man har ju sett att men vårdas man på IVA, ja, men då har man ju en hög dödlighet och många uppvisar symptom som är vanliga palliativ vård, såsom konfusion, smärta och ångest. Men ändå fast de har så hög dödlighet och vi vet att de är högrisk för att dö, så får de ändå inte tillgång till den här palliativa specialistkompetensen. Och om de får det så sker det oftast sent i förloppet. Och man har sett studier att det, ska man göra riktig nytta, men då ska man nog komma in lite tidigare i förloppet. Och då tänkte de, jaha, hur ska vi kunna visa nytta då? Det är ju svårt. Men då kom man på att men vet du vad, vi kan bara titta och se om vi kan mäta hur tidigt man får ej HLR eller ej intubationsbeslut. Sker de tidigare i den här processen, ja, men då har vi, det är väl ett viktigt mått att ha, helt enkelt. Och det är ju superenkelt att mäta också. Det var liksom det primära. Sen vill de också titta på lite andra sekundära mått också. Och det var om det tidigare blev remiss till hospice och om det blev minskad resursanvändning på och efter IVA. Och när man pratar om remiss till hospice så ska man också komma ihåg där som vi var inne på lite grann tidigare också, att komma till hospice i USA, ja, men då handlar det om att man har, att någon har bedömt att du kommer dö inom ett halvår och då får du komma dit. Så är det ju inte riktigt i Sverige. Ska man till en sluten palliativ vård här i Sverige, men då ska du dö inom 2 veckor känns det ungefär som. Eller stabiliseras i samband med någon onkologbehandling. Men där är det 6 månader som gäller lite grann så. Och sen tycker jag den här studiens upplägg var så fantastiskt roligt. För det är en prospektiv, randomiserad studie. Det gick inte att dubbelblinda den, för det är väldigt svårt att dubbelblinda en palliativ insats. Men de resonerade kring det också faktiskt. Men de har prospektiv randomiserad studie. Efter de hade de 2 IVOR, som medicinska IVOR, som låg precis bredvid varandra, så sa man att då blev man randomiserad. Den ena fick börja och den andra fick komma lite senare. Den som randomiserades intervention, den fick börja och den andra, där pågick vården som vanligt. Och vård som vanligt var att man ibland, att de läkarna kände att de behövde, så kunde de skicka remiss till palliativkonsult. Men vad man gjorde i alla fall är, efter att man har inkluderat hälften av de patienterna man behövde, då tog man och pausade studien och hade en washout-period på 6 veckor. Och sen bytte man. Så den IVAN som inte hade haft intervention, den fick en intervention och den andra fick då inte en intervention. Så kunde man liksom jämföra för att liksom, se vad som hände. Patienterna, det var ju då att man skulle vara över 18 år. Man var tvungen att lägga sig in på veckodagar. Och man screenades för att vara just en högriskpatient. Det var max 2 patienter som inkluderades per veckodag, för annars så räckte inte resurserna tillräckligt. Så att blev det, var det, kom det fyra patienter som screenades och kunde bli med, så fick inte de två sista, utan det var de två första som skrivs in som kom med i studien. Och på samma vis gjorde man då i och för sig i intervention i den här kontrollarmen då, att man inkluderade kontroller då också. Men inklusionskriterier var att antingen kom man från SÄBO eller Cortis, man var i slutstadiet i demens, Parkinson, MS eller hade en avancerad metastaserad cancer, hade en känd terminal sjukdom såsom cirros, dialyspatient eller hjärtsvikt grad 3-4 eller syrgas i hemmet och var KOL-patient. Och de patienterna kommer kanske inte in på IVA hos oss idag, utan de kanske hamnar snarare på IMA, så det stärker väl tesen att det här, när de pratar om IVA i den här studien, så är det nog både IVA och IMA-patienter helt enkelt.
Mm, exakt.
Det var också patienter med akut chock som krävts minst 6 timmar med vasopressorer eller inotropt stöd. Att man hade en respiratorisk svikt som krävde antingen NIV eller intubation. Multiorgansvikt var det väl också. Om man haft en överlevt ett HLR-situation precis med neurologisk påverkan, då ingick man det också. Men det var de inklusionskriterierna, så att ja, man ska, hög risk för att dö helt enkelt. Exklusionskriterier, det var om man hade stamcellstransplantation eller att det inte gick att prata med patienten på något sätt, patient eller närstående, det fanns inget tolk, det fanns inga närstående eller något sådär saker, då gick det inte att liksom bedriva det, så de exkluderades. Och vad hände då på den här, om man kom på ett IMA eller IVA? Jo, men inom 48 timmar så skulle man prata om fysiska och emotionella behov hos patienter och närstående. Man pratade sen med teamet om hur de här behoven bäst kunde mötas avseende målens vård och beslut om behandlingar. Och det palliativa teamet följde patienter till utskrivning från sjukhus.
Och teamet var, det var lite olika professioner där. Det var både läkare, sjuksköterska och sen...
Precis, på det palliativa teamet som var ju både sjuksköterska och läkare. Men sen pratade ju de då tillsammans med personalen som tog hand om patienten på antingen IVA då eller efteråt. Och de flesta, jag tror det var 60% eller något här, som träffade patienten samma dag som den kom in, 30% träffade dagen efter och någon gick över 48 timmar. På den vanliga vårdtiden, då var det i 7% av fallen som man träffade en palliativkonsult, och det var i genomsnitt 7 dagar efter inläggning. Så de fick också lite så. Ja, vad hände då egentligen? Jo, men det primära måttet var just det, liksom, fattade man beslut om ej HLR och ej intubation tidigare eller överhuvudtaget, och det fattades betydligt tidigare och överhuvudtaget i den här kontrollarmen. Det var i hälften av fallen i interventionsarmen och bara 23,4% i kontrollen. Så det var ju deras primära mått att sätta. Liksom. Men börjar vi prata om de här sakerna, men då tar vi ställning till vårdbegränsningar och börja fundera kanske lite mer kring målet med vården. Och att diskutera målet med vården, det var egentligen en sekundärmått som jag tycker är fantastiskt, och det var att 18,6% i interventionsarmen skrivs ut till ett hospice jämfört med bara 4,9% i kontrollarmen. Och som sagt, det där, om man ska översätta det till Sverige då, så handlar det kanske att man faktiskt kommer in på SÄBO eller får ett ASIO-anslutning eller något sånt där. Det handlar alltså inte att man skrivs ut till ett palliativ slutenvård, utan att man bara kommer på att, men vet du vad, den här patienten har nog bara ett halvår kvar i livet. Det insåg man då i nästan en femtedel av patienterna i kontrollen, men bara en av 20 eller i kontrollarmen, men en av 5 i interventionsarmen. I kontrollarmen så har man fortfarande inte förstått att patienterna hade inte så lång tid kvar att leva. Man kunde se att man låg lite kortare tid i mekanisk ventilation, och det var betydligt färre som fick TRAC, 1% jämfört med 7,8%. Man kunde se att det var färre som återkom till akuten eller behövde sjukhusinläggningar. Den kunde halveras från 17 i kontrollvärmen var det 39% och i interventionsvärmen var det bara 17%. Så det var nästan en halvering av de som kom tillbaka till sjukhusläggning eller inläggning.
Och det, det känns ju som att det rimmar ganska bra med att man har gjort upp någon slags plan för, för framtiden på de här patienterna. De har hamnat någon annanstans där de får sina behov tillgodosedda och slipper därför komma tillbaka till sjukhus och akuten. Mm. Känns som de hänger ihop rätt bra.
Ja, men precis. Vårdtiden skiljer sig inte signifikant, varken totalt eller på IVA. Den totala kostnaden blev inte lägre, men däremot så blev IVA-kostnaden, den blev tendens till lägre, men kostnaden på IVA blev betydligt lägre. Men det stora här, och det, jag lyssnade på en tidigare podd här när man pratade om IMA-vård och att IMA var ett mordredskap och man var så orolig för att om man lägger in på IMA istället för IVA, då kommer patienten dö och att det är det hemska, värsta som kan hända, att man är ett mordredskap. Och det är ju min största ångest också, att det här, att om jag tänker lite palliativt och börjar fundera på att patienten kanske inte har så lång tid kvar i livet, kommer jag ha ihjäl patienten då? Men den här studien visar att det var ingen skillnad i 30 dagars mortalitet. I interventionsgruppen var den 35,1% och i den andra gruppen var den 36,3%. Så att det var en procentens skillnad som talar snarare till fördel för interventionsmodellen än att inte göra någonting. Så att det fanns liksom inte en tendens till att det skulle öka mortaliteten här på något sätt. Däremot, som inte var signifikant, men som ändå var lite roligt, tyckte jag, det var ju att sjukhusmortaliteten för interventionsarmen var 21,7% medan den var 27% i vanlig vård. Så att det var inte signifikant, men det fanns en tendens då till att det var lägre sjukhusmortalitet, ja, om man kopplar in ett palliativt konsultteam. Men det kan ju också vara att man inser att det är ingen idé att köra på längre. Den här ska ju till ett hospice och dö där istället inom 30 dagar istället för att ligga kvar 3 dagar till på IVA och dö där. Mm. Och så slapp de ju track, och track vet vi också, det är ju förknippat till att man dör. Så att, ja precis, de slapp track. Det är kanske det som förklarar siffrorna helt och hållet. Men det finns i alla fall ingenting som tyder på att ett palliativt konsultteam är ett mordredskap.
Skönt.
Ja. Mm. Visst är det härligt?
Ja, verkligen. Det känns som...
Och också skönt att bara för att man pratar om och tar ställning till HLR och så enligt den här studien då, så är inte det samma sak som att man skriver under dödsdomen.
Nej.
För det tror jag, det är ofta ett beslut som skjuts framför sig, framför oss.
Ja.
Ska noll HLR eller noll IVA, ska vi ta det? Så skjuter man det till nästa instans av olika anledningar. Ångest tror jag kan vara en.
Nej, för jag tänker där, HLR-beslutet, där tror jag vi har en kulturskillnad också. När vi började för 10-15 år sedan på sjukhus och man fattade ett HLR-beslut, då tyckte sköterskorna, men då behöver vi inte ta ljus längre på dem, eller ta kontroller.
Nej.
Den ska ju dö ändå. Man bara, fast nej, vänta här, det var inte det jag sa. Vi ska fortfarande, patienten ska fortfarande hem och åka till Alpen och åka skidor, men den ska bara inte, ja kanske inte åka skidor, men den ska bara inte ha HLR om hjärtat skulle stanna. Det är helt olika saker, men att det måste man ju förstå. Liksom. Vad tänkte ni när ni hörde mig dra eller läste här artikeln? Ni som kanske inte...
Att det var väldigt, ja, men precis som du, att det var väldigt skönt på något sätt att se att det går utan någon påverkan på mortaliteten alls, var det ju här att fatta de här besluten. I alla fall om man vet vad man håller på med, om man är ett palliativt team, så går det att fatta dem tidigt och få rätt i det. Och bespara patienterna en hel del lidande, trakeostomi och fram och tillbaka till sjukhus. Det tyckte jag var betryggande. Det går att det går att göra.
Men jag tänker på de här, ett av inklusionskriterierna var att man skulle kunna prata med patienten, var det så?
Ja, jag vet inte hur många som exkluderats på grund av det. Alltså det handlar om att man skulle prata med patienten eller närstående. Och det var det här, saknar jag tolk så gick det inte att prata med någon av dem, och då var det svårt liksom. Nej, om det kommer någon att prata kazakstanska bara, då gick det inte att inkludera.
Nej, men det låter hela inklusionskriterierna låter, som du sa, det låter mycket mer IMA än IVA, för i Sverige är man ju, visst man kan vara pratbar, men ofta är man ju intuberad när man hamnar på IVA i Sverige.
Visst pratade de också lite i den här artikeln om någon slags early warning-system som var lite likt själva liksom inklusionskriterierna här. Saker som kanske som man ska kanske haja till på. Jag tror det var någonstans i diskussionen där som pratade om någon slags early warning.
Precis. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad de sa där. Men det handlar ju om det här. Hur, egentligen är det ju patienterna finns ju, men egentligen hur identifierar vi de patienterna?
Mm.
Det är ju det där liksom, hur får vi till att patienten får ett bra vård? Men först måste vi förstå att patienten kanske är döende. Att bara förstå det, då kan man ju behöva lite sådana här cues så att man reagerar på det där. Listan är bra, och det finns ju, tittar man på det här nationellt vårdförlopp för palliativ vård som kom, så har de massa olika kriterier också för hur, när man ska börja prata om de här sakerna. Men allting handlar ju om liksom, håller patienten på att tackla av att ha den här magkänslan och det räcker. Och det, och så mycket är ju också att man behöver inte välja att liksom, nej, men nu är du bara att vi sätter ut allting och vi inriktar bara, utan det handlar ju om att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt, att vi hoppas att det här kommer bra, vi hoppas att den här kolexacerbationen också kommer gå vägen och att vi kommer kunna vända det här, men det kan vara så att det här är den sista kolexacerbationen, det är kanske den om 3 gånger som blir den sista, men vi vet inte. Och att ha båda tankarna i huvudet samtidigt och fråga egentligen, vad tänker du själv, patienten? Hur mår du? Vad tror du? Vad vet du? Vad vill du liksom? Vill du komma in på IVA en gång till? Eller ska vi lösa det på något annat sätt? Ska vi koppla upp det till ASIH? Vill du kunna ringa någon annan? Eller vill du fortsätta komma in till akuten? Att egentligen bara lyfta de frågorna. Vad vill patienten?
Ja, tror du det är det som liksom är den stora skillnaden när palliativa teamet kopplas in här? Är det de samtalen med patienten, eller är man bara bättre på att identifiera?
Ja, nej, men precis. Jag tror att man får tillåts tänka tanken, och att det är någon som liksom bara, hör, har du tänkt på det här? Och det där är ju, om man tittar på artikeln och funderar på, men alltså, vad var det här palliativa teamet egentligen gjorde? Då skriver man det här. Ja, man frågade om vilka fysiska och emotionella behov patient och närstående hade. Och så anpassade man vården och målens vård efter det. Mm. Är det specialiserad palliativ vård?
Inte nödvändigtvis.
Nej, inte så jättemycket. Nej. Och det här är ju det som man kan börja fundera på. Liksom, vad var effekten? Alltså, vad var det som... Vad tillför det här palliativa teamet? Var det expertkunskap i hur man behandlar svårbehandlad hicka i svåra palliativa situationer? Eller var det bara att man lyfter frågan, hörni, vad är det för patient? Vad vill du? Vi måste fråga vad patient... Och är det det? Ja, men då kanske inte... Det kanske... Det de har kontrollerat för egentligen, det är egentligen bara om någon ställer de här frågorna till patienten. Mm. Det är då det blir så här bra. Vi kanske inte ens måste ha det här palliativa teamet. Och nu har jag fått skottpengar på mig från hela Sveriges palliativorganisation. Men att bara ställa de frågorna. Mm. Och det är det man har testat i den här artikeln. Det är inte palliativ konsultteam. Ja, nu dubblerade skottpengarna på mig här från de palliativa medicinerna. Men att vi måste börja, alltså bara börja där. Och där kan jag tycka att man ska ha, som jag pratade om den här, vår sån här akut palliativa avdelning som vi hade inom medicinkliniken på Danderyds sjukhus, att det är jätteviktigt att den finns just på medicinkliniken, att den inte ligger på geriatriken eller någon annanstans, för att vi ska kunna ha hela den här kompetensen. Jag tyckte det var så snyggt när jag lämnade i alla fall. Då hade vi både en IMA, en AVA, en allmän internmedicinsk avdelning och en akut palliativ avdelning. Att vi hade hela spektrat där. Och att jag från en palliativ avdelning kunde ringa upp till AVA-doktorn som satt där och bara, hörru du, 3-2, skicka hit den. Det är ju, den är ju, kom ju från Säbo och har aspirationspneumonier varannan vecka. Liksom. Det är dags nu att vi har det här samtalet. Den ska inte tillbaka. Och den bara sliter ut alla sina droppslangar. Skicka till mig så tar den och skickar tillbaka till Säbo. Nej, men att man har den kompetensen på en medicinsk avdelning.
Mm.
Det tror jag är det viktiga och det stora egentligen. Så att man skulle kunna ändra om frågan i den här eller titeln i hela den här artikeln, att inte att vad händer om vi kopplar in en tidig palliativ konsultation, utan bara vad händer om vi tidigt frågar patienten vad den, hur den mår och vad den tror och vad den vill och vad den har för behov och anpassa vården därefter.
Mm.
Och vet vi då kan känna oss trygga med att vi kommer inte ha ihjäl patienten när vi ställer den frågan, utan det kommer snarare bli att det blir bättre vård.
Mm.
Mm. Ja, jag gillade verkligen också den där alltså inklusionskriterielistan som någon slags check på att det här kanske är någon som är, så, som är allvarligt sjuk på något sätt. Så jag ska kolla upp den här early warning-systemet som de...
Just det. Ja, men, och det är kanske det, det är kanske det man ska ta med sig. Vad kul att du sa det. Det är kanske det man ska ta med sig just när man... på en vanlig IMA-rond att man har den där checklistan. Har vi någon utav dem som uppfyller något utav de här kriterierna och man kan ha på AVA också, ja men då måste vi tänka till kring vården och vad ska vi skriva i slutanteckningen? Ska vi skriva välkommen tillbaks när helst det passar eller ska vi faktiskt fundera på om vi börjar närma oss livets slut då?
Och i vårdförloppet pratar man om att man ska ha då samtal med allvarlig sjukdom. Jag tycker det är så tråkigt begrepp för det, då säger man att det här är någonting, att det är allvarligt att dö. Det är ju mest naturliga som finns. Men att man skulle kalla samtalet istället antingen framtidssamtal eller samtal inför livets slut. Att man bara lyfter det, för det är det man ska prata om inför livets slut. Hur tänker du? Vad är viktigt för dig här? Så att de hinner med det de vill göra och att de känner sig trygga. Och det tänker jag också, finns ju också en, här kommer patientsäkerhet och arbetsmiljön ihop igen då. Att om vi inte, för oftast, om vi inte säger till patienterna, men nu har du börjat en avtackling, det här kommer liksom, vi kommer kunna bota dig just nu, men du kommer inte komma tillbaka till ditt habitat som du hade sen och du kommer fortsätta att försämras. Om vi inte säger det till patienten och närstående, då kommer ju de bli svinmissnöjda med oss. De kommer ju tycka att liksom, vården är ju hopplöst dålig. Vad fan får vi för pengarna, som någon uttryckte sig? Liksom. Jag åker ut in på sjukhus, jag blir fortfarande inte bättre. Varför kan inte göra mig bättre? Och då, det är ju där vi måste liksom säga, nej men du blir inte bättre för att du har börjat tackla av. Du börjar befinna dig i livets slut. Det är inget reversibel orsak här som vi kan göra att det blir bättre. Och det är ju högst aktuellt också på SÄBO. Om man skrivs in på SÄBO för att man tror att vi ska kunna bota skörheten och att man ska börja åka skidor och alpen igen, liksom, då kommer äldreomsorgen vara det absolut värsta som finns på hela jorden. Men om man, alltså expectation management helt enkelt. Det är jätteviktigt för att då slipper vi irriterade anhöriga och vi får en bättre arbetsmiljö och bättre patientsäkerhet.
Super. Tack så mycket Johan. Det här var en väldigt bra studie. På många sätt.
Ja, jag har många tankar.
Då går vi väl vidare i rask takt till det udda. Då så. Ja, och då ska jag prata om det, den udda artikeln. Jag vet inte om den är så udda. Den är ju epidemiologisk och kanske inte så där på perspektivet en patient man har framför sig, utan mer ett systemperspektiv. Det kanske är lite udda med den. Och så är den ju nyare än den nya artikeln. Så det är lite flytande gräns här på vad som är gammalt, nytt och udda. Men det här är en artikel från januari i år som heter Population-based trends in complexity of hospital inpatients. Naik et al. I JAMA Internal Medicine. Och det här handlar om och vad de liksom inleder med att konstatera här är att klinisk erfarenhet och vad man tycker och känner ger ju ändå intrycket av att sjukhusvården och patienter har blivit mer komplexa med tiden. Liksom genomsnittlig patient som är hos oss på sjukhuset är mer komplex än de var för 15-20 år sedan. Jag vet inte om ni håller med under liksom era karriärer, om ni har haft någon sån känsla.
Jag hade inga patienter för 15-20 år sedan.
Nej, inte jag heller.
Men jag hade ju det faktiskt. Ja. Måste jag säga. Ja, men det var ju då man började. Nej, men det, alltså det är ju, jo, det kan man ju säga. Men det har ju hänt mycket i sjukvårdsstrukturen i Sverige också. Mer tas ju om hand. Alltså vi kan ju bara se det i Stockholm när man införde en massa närakuter. Och vips så kom plötsligt alla patienter till akuten med ambulans i princip. För att alla andra tas om hand någon annanstans. Det är bara de som behöver läggas in på sån. Om man tittar på inläggningsfrekvensen på akuten så går ju den upp över tid. Så visar att är du inte så sjuk då söker du inte på akuten, då söker du någon annanstans.
Precis, och så gör vi kanske mer saker. Precis, vi har ju inte jobbat så länge men de här rädda hjärnalarmen har ju blivit mer komplexa bara på 5 år. Nu är det 2 beslut helt plötsligt, inte bara trombolysen utan trombektomin också och olika tider. Så det kan också bidra till komplexiteten.
Mm. Ja, men det där är sån där som drabbar en efter att man kommer tillbaka från en föräldraledighet, liksom, när någon från ambulansen bara säger 2AB, 2AB. Alltså, du vet, man bara, det säger du inte. Vad tycker jag ska göra då? Jag hade missat det totalt.
Mm. Mm. Nej, och författarna upplever i alla fall att liksom det allmänna intrycket är så. De lyfter fram lite olika citat som man kan hitta i media och annat. Där folk i princip har sagt att kraven på läkaryrket har liksom ökat med tiden.
Mm.
Det var något citat som jag tyckte var bra här. Det var någon som skrev i New York Times att the demands on medical professionals have escalated relentlessly in the past few decades without a commensurate expansion of time and resources. Patients are sicker these days. Medical complexity per patient, number and severity of chronic conditions has steadily increased. Medical encounters are becoming ever more involved. More illnesses to treat, more medications to administer, more complications to handle, all in the same length, office or hospital visit.
Mm.
Skrev någon i New York Times. Och så var det fler citat som ungefär sa samma sak, att vi ska göra massa fler saker per patient nu för tiden.
Mm.
Så det var känslan. De föreslår ju lite möjliga mekanismer till det här också i studieintroduktionen. Och den gamla klassiken, den åldrande befolkningen, är med. De har ju hört den ganska länge och den fortsätter väl åldras, tror jag. Epidemin av non-communicable diseases, alltså mellan raderna kardiovaskulär sjukdom. Nya behandlingar lyfter de också fram här, nya behandlingsmetoder som man gör fler saker, mer polyfarmaci, kanske fler behandlingskomplikationer att ta hänsyn till med nya och fler behandlingar. Och så lyfter de fram att folk kanske också överlever saker som de förr i tiden dog av på grund av medicinska landvinningar. Man överlever fler av sina hjärtinfarkter och förr i tiden kanske man inte klarade den första. Så kan det vara sociala faktorer bakom det här också. Och då är det här en kanadensisk studie och de pratar om ökad hemlöshet och obehandlade psykiatriska tillstånd och substansberoende. Men det kan ju vara lite lokalt vad man har för sociala bekymmer.
Mm.
Och den här studien går ut då på att försöka ta reda på, men stämmer det här som alla säger i media, eller går folk bara och klagar? Så det här är en populationsbaserad studie, en kort studie, retrospektiv, som omfattar hela provinsen British Columbia i Kanada. Knappt 5 miljoner personer. Och viktigt här är väl att Kanada har ju fri tillgång till sjukvård på ett liknande sätt som i Sverige. Och så tittar man helt enkelt bakåt 15 år, så mellan 2002 och 2017, i en massa olika databaser där man har tillgång till inläggningar på sjukhus, diagnoskoder, komorbiditeter, ålder, kön och socioekonomi och recept. Så motsvarande ganska många av de här svenska registrarna. Ja, som vi har här, stora administrativa databaser. Det de liksom byggde in i begreppet komplexitet här var dels då komorbiditeter, och de använde en skala som heter Charlson Comorbidity Index. När man får olika antal poäng för ganska heltäckande antal sjukdomar. Hjärtsjukdom, både hjärtinfarkt och hjärtsvikt, perifera källsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, KOL och demens och leversjukdom och cancerna, både leukemi, lymfom och solida tumörer. Och så får man liksom olika poäng där. Och multisjuk var man enligt deras definition då, om man fick över eller 5 poäng eller mer på den här Charlson Comorbidity Index. Det betyder inte att man hade 5 av de här problemen, för eftersom de viktas lite olika.
Vilken var värst?
Solid tumör med metastas, och då får man faktiskt 6 poäng, så då är man enligt den här studiedefinitionen multisjuk, även om man har en enda sjukdom som är en metastaserad solid tumör. Men annars var de flesta runt 1-2 poäng, så att det till exempel skulle räcka med hjärtsvikt, KOL och en demenssjukdom till exempel, tror jag kanske. Att man skulle kunna komma upp, ja, någonting sånt. Så det var liksom en av komplexitets delarna var multisjuklighet. Att man var äldre, då var man över eller 75 eller äldre i den här studien. Och polyfarmaci var om man hade 10 eller fler recept. Och så tittar de då på akuta medicinska problem. Inte helt säker på hur de fastställer detta, men om man hade 5 eller fler diagnoser som bidrog till inläggningstiden och vårdtiden på sjukhus, så räknas det också som en komplexitetsmarkör. Det är 5 olika akuta problem samtidigt som bidrar till vårdtiden. Det är ganska många, tycker jag också.
Jag vet inte om jag någonsin har satt 5 diagnoskoder på en inläggning, men fast det är klart, när de skrivs ut så har det ju oftast tillkommit
ett par stycken. Och komplext kunde också innebära lång vårdtid, 10 dagar eller längre. Så alla de här var liksom deras mått på komplexitet, och då tittar de på de här var för sig. På de här 15 åren så registrerade de då 1,2 miljoner individer och 3,4 miljoner inläggningar av de här 1,2 miljoner individerna. Och om man tittar, vi pratade lite om det, men incidensen av att bli inlagd på sjukhus gick lite grann upp under perioden, de här 15 åren mellan 2002 och 2017. Mm. Och så skrev de, vilket jag tycker var ganska roligt, en kort beskrivning av vem genomsnittspatienten var på inlagd på sjukhus 2002. Och det var en 64-årig man med 3 mediciner på recept som har varit inlagd en gång senaste året. Mm. Och liksom genomsnittspatienten då 2002. Jag vet inte, har ni någon spontan tanke om den där 64-åriga mannen?
Det var alla bröstsmärtor. Bröstsmärteenheten. Finns de kvar ens en gång? Nu rullar man ut allting med troponin på akuten. Men då var det var ju en alltså bröstsmärtenheten var ju en någon form av social klubb. Man la in folk där och de hade supertrevligt och liksom bara, ja, jag hade lite ont i hjärtat. Ja, så fick de lite mat och så fick de köta lite grann och cykla kanske någonting, och sen så skrevs de hem. Det var väldigt många som passerade den. Mm.
Kanske, ja, men kanske är någonting sånt att man har sluppit.
Ja, nej, de finns inte kvar alls, va? Det var länge sedan.
Nej,
de är helt borta.
Mm. Ja, men just det. Det kanske är den 64-åriga mannen som är den här genomsnittspatienten faktiskt.
De låg där.
De tittar också på rent allmänt på sina sjukhus. Vilka kliniker hanterade de här patienterna? Var blev de inlagda? Och på de här 15 åren så ökade andelen inlagda som internmedicinska patienter gentemot kirurgerna och psykiatrin. Gick från 63-75% för internmedicin på de här 15 åren. Så det var fler medicin, eller en högre andel medicinpatienter på sjukhusen 2017 än vad det var 2002. Och vad gäller då oddsen för att en patient då var multisjuk eller hade polyfarmaci eller behandlades för fler än 5 akuta problem samtidigt under samma vårdtillfälle, ökade under studietiden oddskvoten mellan 1,5 och 2. Alla de här multisjuklighet, polyfarmaci och flera akuta problem blev vanligare, mer sannolika under de här 15 åren. Saker som blev mindre vanliga var bland annat IVA-vård, lite mindre vanligt. Det var ingen stor, det var 0,96, så det var ingen stor skillnad. Och död på sjukhus blev också något mindre vanligt. Och i andra änden av det då är väl att oplanerade återinläggningar inom 30 dagar och död inom 30 dagar blev lite vanligare. De kanske lite grann är speglar varandra, död på sjukhus och död inom 30 dagar. Men tittar man då på sensitivitetsanalyser och ser om det här stämmer också om man tittar på extremerna, så var det ännu större skillnad om man tittar då på de som är 85 plus eller de som har över 10 akuta problem. Där var oddskvoterna ännu högre. Det är ännu mer sannolikt att de här superkomplexa patienterna fanns 2017 jämfört med 2002.
Mm.
Vad tycker ni om detta?
Jo, men man känner igen sig. Vad jag tycker är lite synd är att jag tror inte de justerade för ålder där. Åldersstrukturen i befolkningen. För de fick ju fram det där att incidensen att man hamnar på sjukhus har ökat över tid. Och det, så tittar man på Region Stockholm gjorde en långtidsutredning och såg att liksom incidenten per ålderskategori av sjukhusinläggningar, den sjunker ju. Både även 80-åringar läggs in färre till att de blir så fruktansvärt många fler. Mm. Så att man har ju de här, jag tror snarare det vi ser. Även jättesjuka gamla, de läggs in inte lika ofta, men de är så många fler. Det är ju det som driver det hela. Men också att vi kanske, att vi slipper dem, eller slipper, vi ser inte de här bröstsmärtefarbröderna längre som brukade ha socialklubb. Utan de är borta. Jag tänker också att det syns lite grann också i den här stället. Jag älskar ju egentligen ankomstet till akuten. Det är ett av mina favoritmått. Ambulans. Hur många som kom in med ambulans. Och vad var det, 20... I början där så var det ju... Var det 42% som kom in med ambulans. Och i slutet var det 51%. Och det där är ju någonting, om ni ska driva någonting på era... Utan hur kom patienterna till akuten? Kom de med ambulans? Ja, men då var de ju sjukare. Och apropå det, skatta skörhet och såna här saker. Alltså 80 plus och kom ambulans till akuten. Ja, men då är du skör. Vi behöver inte ha någon annan skattning egentligen. Om man ska ha... Du ska direkt koppla in det palliativa konsultteamet eller ställa frågan, vad vill du, lilla vän? Nej, men alltså... Man kan använda ankomstet till akuten, tycker jag, jättebra. Det är ju 80% av dem läggs ju in liksom på... Så man behöver inte ens utreda dem på akuten, de ska bara upp och in. In och upp.
Exakt, lite så. Just det, prevalensen av de äldre, just det, ökade ju en hel del också, 32-37% i, ja. Nej, just det, men de tittade ju inte på befolkningen i stort, det redovisade de ingenstans faktiskt, hur hela befolkningen åldrades, utan det var bara att patienten åldrades, ja.
Men å andra sidan, det de skulle vilja visa var liksom, har vi fått det jobbigare? Och ja, jo, det har vi fått det jobbigare, men de hade ju ingen ambition att svara på varför jag fått det jobbigare, utan, men det är ju sannolikt för att det blir fler patienter. Och jag tänker på den här långtidsutredningen som Stockholm gjorde, så det ser ju likadant ut i hela landet. Alltså andelen 80 plus besökare från 80, de kommer ju, vårdtillfällen kommer öka jättemycket. Vi kommer ha en sån här, när vi tyckte att det var jobbigt under covid veckorna där liksom, så kommer det vara konstant, för att det är så många som behöver vårdplats, för att det är så många som har blivit så pass gamla. Så att vi får det jobbigare, helt enkelt.
Jag tycker det jag tog med mig lite grann från det här var att det här behöver man ju bli bra på, eller på säga. Polyfarmaci och flera sjukdomar, flera kroniska sjukdomar och flera akuta problem på en gång behöver vi ju vara bra på.
Och jag tänker också att det är lite grann kring bemanning också. För 10-15 år sedan när vi fortfarande hade DVT-er på sjukhuset, alltså nu går de till våra närakuter eller lättakuter och sådana saker, då kunde man ha en AT-läkare på akuten som ändå kunde göra hyfsat mycket nytta. Men alltså, ta in den här 85-plussaren som har lite skörhet och inte kan prata, alltså då, det är ju hopplöst för dem att kunna handlägga det på ett smart sätt. Så att och jag tror man tar upp det i artikeln också där lite grann kring utbildning och den juniora doktorn, vad är det som krävs liksom, att det får kanske verkligen, man kan inte ha icke-legitimerad personal på medicinakuter längre, för de är så sjuka.
Ja, precis, de lyfter ju fram lite det här sjukhusmedicinkonceptet från USA också någonstans där med att de här patienterna kanske är ju komplexa över hela brädet, och de frågar väl lite, ska man frigöra expertisen från kirurger och psykiatrar och någon annan hanterar de andra fem problemen som inte är divertikuliten eller sådär. Ja. Det är kanske ett dåligt kirurgiskt exempel, men jag vet inte, lite sådana koncept känns det som att det kanske finns med sådär ortopedisk geriatrik och sånt också, att man ändå förstår att det kanske behövs någon som kan det här med många problem på samma gång, många mediciner på samma gång.
Just det. Och kanske också det här som finns ju på många, att man har AVA, men man har också KAVA. Och de är ju, man behöver lite mer den här kompetensen att kunna hantera det, just det akuta komplexa. Och det kanske man kan göra på en riktigt på en vanlig vårdavdelning, för de behöver mer övervakning och man måste snabbt komma och fatta de här besluten. Men samtidigt är ju alltså varje rond ska vara en lärande situation, så att det gäller att få in underläkarna och sjuksköterskorna och undersköterskorna i det här, så att vi kan lära oss ta hand om det här. Jag tror man måste titta mycket på just återigen arbetsmiljön. Men så att det blir en bra arbetsmiljö, så att man lär sig hantera de här. För att skicka folk på kurs någon vecka per år, tror jag att nu kommer allting hända. Det kommer inte göra, utan det gäller att vi tillsammans lär oss att ta hand om de här patienterna. Och titta på de strukturerna vi har och vad har vi för förutsättningar för att ta hand om de här patienterna. Men jobbigare har vi fått i alla fall, så vi kan inte gå till chefen och säga att vi behöver mer pengar i lönekuvertet.
Ja, exakt.
Och kanske en halv och två gånger lön då.
Precis.
Och kanske fler än termmedicinare.
Absolut.
Tyckte de lyfte fram någonstans där i diskussionen också. Some specialties such as general internal medicine have more experience with complex patients and this has implications for health workforce planning.
Mm. Ja, men precis.
Vi får skaffa oss kollegor.
Ja, jag låg 10 år framför när jag startade en allmän internmedicinsk vårdavdelning. Det behövs på alla sjukhus.
Bra. Det passar ju kanske bra som en avslutande kommentar i internisten. Vi behöver fler internister. Ja. Och då rundar vi av. Stort tack Johan för det här. Blev nog ett riktigt bra avsnitt, tror jag.
Ja, känns
bra. Ja, men jag tror också. Det kändes riktigt bra. Just det.
Och i samband med varje avsnitt av Internisten podcast så får ju vår gästexpert välja en välgörenhetsorganisation som SIM donerar 2000 kronor till. Och Johan, är det någonting du har hunnit fundera på?
Ja, och då skulle jag vilja donera det till Ukraina på något sätt och hitta den här Power Up Ukraine, som handlar om att det ska bli mer el i Ukraina helt enkelt. För att vi kan fundera på multisjuka, skörhet och sådär, men vårt absolut största folkhälsohot just nu är faktiskt krig. Så att Ukraina får mina pengar.
Super. Och tack så mycket till alla er som lyssnar, och vi återkommer i slutet av mars med ett nytt avsnitt om arytmier. Hoppas vi hörs då. Hör gärna av er på internistenpodcast@gmail.com med feedback. På återhörande.